med ditt liv ibland oss. Vi välkomnar dig, kung Jesus. Kom med ditt liv ibland oss. Hej. Ja, Ida började ju prata här om fastan och jag tänkte också börja och prata lite om det. I onsdags så började fastan. Oj. Så.
Den är... Vad säger Simon? Så
är det bra? Hör alla? Både de med hörapparat och utan. I onsdags så började fastan. 40 dagar fram till den största högtiden för de kristna, påsken. Och fastans motsvarighet i Bibeln, det är ju den här 40 dagar långa ökenvistelsen för Jesus innan han ska börja sin offentliga gärning. Då han frestas av Satan, den som sliter isär. Men det är ju också den tid som är dagarna innan påsken. Veckorna innan påsken, när Jesus förbereder sig själv och lärjungarna på det som ska komma. När han börjar prata om sin död och sin uppståndelse. Och det inte bara är kom och följ med och se härligt. Utan det visar sig att det också finns en kostnad för den som följer Jesus. Ända sedan några hundra år efter Kristus så började man fira fastan. Och den är en inbjudan, helt frivillig, hur man gör, vad man gör. Den kristna fastan är inte så här måste du göra. Är det något knasigt med ljudet? Nej. Det känns som att det vinglar lite. Men Simon, han jobbar med sina reglage där. Tack för det. Det är inte många av oss som klarar det. Det är en möjlighet för oss att samla oss, att stilla oss, att minska inflödet av intryck i den här världen som är full av kommunikation hela tiden. Pling, så är det. Och kör man bil så är det svårt att inte sätta på ljudbok eller podd eller nyheterna och stanna upp och be och tänka eller bara titta på skogen som svischar förbi. Det behöver vi, för då får vi lättare tag på vem jag själv är och vem Gud är och vad Jesus vill och hur allt hänger ihop. Jag brukar tänka att fastan är lite som en årstid. Det behövs olika årstider. Det behövs festetider och det behövs fastetider. Ibland kan det ju kännas lite svårt. Men Gud, kunde inte det här ligga liksom mitt i sommar när jag har lite mindre att göra? För då hade jag ju hunnit med fastan bättre. Men det är kanske just nu som vi behöver den som allra mest. Sen kan det också ibland i vissa perioder kännas som att man har mycket fasta ändå. Att det finns ofrivillig fasta. Att det finns så mycket ändå som vi måste försaka, som vi inte har valt själva. Så kände jag under pandemins första år. Då sa jag till Gud, det här är min fasta. Att jag inte får träffa dem jag vill träffa. Att jag inte får gå till kyrkan och fira nattvard. Att jag bara får träffa människor utomhus. Så Så det är frivilligt hur och vad. Men det kan också liknas vid en vandring. Jesus och hans lärjungar som vi sjöng, de går upp mot Jerusalem. De närmar sig något som är oundvikligt. Och den som har vandrat i kalfjäll, i det rena karga, kanske sovit enkelt, kanske haft otur med vädret och fått varit så blöt ända in på kroppen, så underkläderna varit blöta, vet att man får helt nya perspektiv. Att till och med en enkel kopp te eller kaffe kan kännas som det bästa man någonsin har varit med om. Det är ingen dum idé att be och fråga Gud, vad går du med mig i den här fastan? I avståendet, i lyssnandet, i enkelheten. Att försöka lyssna in sig själv, sin kropp, sina viljor, sina behov. Vem vill jag vara? Och vad vill Gud göra? Men fastan kan också vara att man lägger till någonting. Att man lägger till någonting som hjälper en själv att komma närmare Guds vilja. Eller att hjälpa någon annan. Med det som lite bakgrund så ska vi ta oss an dagens evangelietext. Denna första söndag i fastan. Och den är från Matteus evangeliet, kapitel 16. Några få verser som vi ska stanna upp i och spegla oss i. Vers 21 till 23. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärde och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa: må Gud bevara dig, Herre, något sånt ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Det här är första gången som Jesus så rakt berättar att han inte bara ska dö utan att också ska lida och att han ska uppväckas på den tredje dagen. Han berättar sanningen som den är. Den är inte snygg, den är inte skön, den är inte cool, den är inte härlig. Den är ibland svår. Och det är lite som att det från denna stund klingar som en sorgesång i berättelserna. Att det är som att det vävs in ett sorgeband i berättelserna. Det är en ny ton ända fram till påskdagen. Jag får väldigt många frågor. Hur vet Jesus när det är dags? Han har ändå verkat i några år. Hur länge har han vetat vad det är som väntar honom? Har han anat genom profetorden lite luddigt eller har han haft detaljerna? Vi vet inte. Men han har haft sitt uppdrag, sin mission, sin riktning. Och det har inte bara varit att göra gott. Att utmana det religiösa etablissemanget. Att hela och upprätta människor. Utan också att offra sig själv. För att fadern älskar människan, skapelsen och oss. Och då tänker jag på Isak. Som Abraham tar med sig ut till offerplatsen. Och så säger Isak till sin pappa Abraham: varför har du inget offerdjur med dig, far? När går det upp för Jesus att det är han själv som är offret? Nu berättar han sin hemlighet för allra första gången. Det finns ju planterat genom skrifterna på massa ställen. Men nu är det tydligt och klart, väldigt mycket fakta. Och Simon tar Jesus lite avsides. Tänk på det där ordet avsides. Nu för tiden är det väldigt mycket som sker i offentligheten. Och vi ser offentligheten live hela tiden. Vi får tweets i telefonen, det plingar när det har skett någonting. Men det viktigaste som händer, det händer ofta avsides. Det ska vi inte glömma. Det viktigaste som händer, som gör att saker består, det är ofta det som sker avsides. I val efter val efter val. Och då menar jag inte en sån val som Elin hade här, utan valsituationer. Det finns ju många, många bilder på det här. Myrstacken som är lika stor under som vi inte ser. Stenmuren som har stenar under sig under marken. Isblocket. Ni vet. Titanic-isblocket som missbedömdes helt. För det var mycket, mycket större under till. Eller regalskeppet Vasa som var så pråligt och fint över till. Men som man inte hade lagt någon ordentlig tid på att göra stabilt under till. Och det togs inte ens ut ur stan. Fast det inte blåste ens. Så det som sker avsides i det lilla, som inte vi alltid får syn på, det är ofta det som är väldigt viktigt. Petrus förebrår Jesus och säger: må Gud beskydda dig, något sånt ska aldrig hända dig. Jag känner ganska mycket igen mig själv och er och människan i Petrus. På många ställen i evangelierna så är ju lärjungarna lite tröga. Ni vet, Jesus säger något och så svarar de lite så här: god dag yxskaft. Det är väldigt trösterikt. Men den här gången så har Petrus fattat precis vad Jesus säger. Det är inte att han inte förstår. I texten precis här innan så händer ju det här att Jesus frågar: vem säger ni att jag är? Och då säger Petrus: du är Messias. Det är en sån tydlig bekännelse. Och Jesus har också planterat ett frö som handlar om kyrkan, församlingen, allt det som vi är med nu. Det som går långt in i evigheten och det som ska hända efter han har uppstått. Så kanske har Petrus fått lite luft under vingarna där. Men Petrus vill inte att det ska vara sant. Han tål inte det som Jesus säger. Han orkar inte, han står inte ut med. Nu när vi hade det så bra. Och ni vet ju vad som hände sen. Vi brukar säga att Jesus, eller Petrus förnekar Jesus 3 gånger. Men detta är ju verkligen en förnekelse. Nej, det ska inte ske, säger han. Jag känner igen mig väldigt mycket. Och jag känner igen människan. Så många gånger möter människor som berättar om lidande, svårigheter, umbärande. Och vi vill liksom inte riktigt. Vi vill inte, vi orkar inte, vi kan inte. Vi vill inte tro att det ska vara sant. Så vi slänger fram något glättigt, något ytligt. Nej, men du ska nog se att det går bra. Det är som att vi tror att de där sagorna vi har hört ända sedan vi var barn är liksom som livet. Att det alltid slutar lyckligt. Fast vi vet att det gör ju faktiskt inte alltid det varje dag. Till och med så kan ju ibland, jag ska be för dig, vara ett sätt att liksom distansera sig lite. Behöver inte vara det, men det kan vara det. Och det där är ju väldigt mänskligt. Att när man är i chock så lever man lite förnekelse. Men tänk att det finns väldigt mycket här att lära. Även för oss som kyrka. Ibland har vi haft för mycket standardsvar. När människor kommer med sina svåra erfarenheter. Vad hade då Jesus velat ha för svar av Petrus? Det kan man ju fundera på. Jag tänker att en ledtråd skulle kunna vara det som Jesus säger i ett Getsemane till lärjungarna. När han precis är på väg att träda in i sitt lidande. Stanna med mig, vaka och be. Låt mig snälla inte behöva vara ensam. Jesus är ju Guds son, men han är ju också människa. Han är Marias son. Och därför är han som vi i allt som är som vi, fast det som inte är syndigt. Han vill inte vara ensam. Det är så Gud har skapat människan. Så när vi möter människor i svårigheter, förluster och kamp, så behöver vi nog inte säga så mycket. Vi behöver inte ha så mycket lösningar. Utan vi kan stanna och vaka med dem. Kanske finns det någon i din familj, släkt, bekantskap på din arbetsplats som du kan stanna och vara med. Och vänta med. Kanske kan det också vara så att det poppar upp saker i Petrus. Som gör att han reagerar sådär på det Jesus säger. Jag vet inte, men jag fantiserar lite. För det är som att han vill skydda Jesus. Att det poppar upp liksom saker och så är det ett skydd. Han skyddar inte bara sig själv, utan han vill också skydda Jesus. Nej, nej, nej. Nej, det där ska inte hända. Men vi behöver inte skydda Gud. Vi behöver inte skydda Jesus. Det är vi som behöver skyddas. Det är så lätt att sätta igång med saker utanför sig själv istället för att ta hand om det som poppar upp. Att putsa på bilen istället för att ta hand om det som finns här inuti. Jag tänker att många av oss, kanske inte alla, Men alla känner någon i alla fall som har en sån där garderob som är full med skit. Så när gästerna kommer så slänger man in det sista och så stänger man dörren. Det går knappt att stänga. Kan vara en låda också. Alla har inte så mycket plats. Men på landet har många ganska mycket plats. Det kan finnas ganska många sådana garderober. Vad har vi för sådana garderober inom oss? Som påverkar hur vi är med andra. Som påverkar när Jesus säger någonting till oss som är svårt. Ibland kan vi skydda oss också genom att hjälpa andra istället för att låta andra hjälpa oss. Sen är det ju också så att vi har svårt för det som är ovisst. Där känner jag ju väldigt mycket igen mig. Va? Ska han dö och lida? När ska det hända? Hur ska det hända? Varför ska det hända? Hur går det med oss då? Det hade ju jag tänkt med Petrus om jag hade varit honom och där. Emmausvandrarna säger, vi trodde att det var han som skulle befria Israel. Och så står han här nu och säger att han ska lida, att han ska dö. Att släppa kontrollen till Gud som har kontroll, det är svårt. Det behöver vi öva oss på. Lite, hela tiden. Att vänta, att be, att tänka, att läsa Bibeln, att samtala och se vad som händer och tro och lita på att Gud vet bäst. Nu går vi vidare i texten. Jesus vände sig om och sa till Petrus, håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Det där är ju väldigt starka ord. Man studsar liksom lite. Och det kan kanske upplevas som läskigt att Petrus säger någonting och att Jesus talar till Satan. Det är ju tack och lov så att vi inte så ofta hör den typen av uttalanden. Men jag tänker att Jesus, han vet precis vad som är Petrus avsikter. Och han vet vad som är Satans avsikter. Det sker lite avsides. Och Petrus är inte en nykristen, ung människa. Utan den som precis har fått ett tydligt ledaruppdrag. Och Petrus uttalande kan inte förstå oemotsagt. För det är ju inte sant. Det är ju en lögn. Lögner får inte stå oemotsagda. Så samtidigt som jag skräms lite av det som Jesus säger till Petrus. Och att Petrus har gett den ondes tankar utrymme, så fascineras jag också över Jesus och Petrus relation. Den är öppen, den är ärlig, den är sann på båda hållen. Och Jesus lär Petrus saker som kommer upp när de är tillsammans. Predikningar och böcker och poddar i all ära, de är viktiga. Men det som Jesus vill lära oss i olika situationer när det händer saker. Det är viktigt. I vår vardag, i våra val, så vill Herren undervisa oss. Han vill tala in i våra liv, i vår vardagssituation. Ibland till och med tillrättavisningar, men alltid med nåd. Och tänk att detta står med i böckernas bok. Att det inte är bortcensurerat. Det här är ju liksom en väldigt speciell händelse. Han som sen blir liksom en av apostlarna. Det står med. Så här var det. Ärligt och osminkat. Vi kan ju fundera på när vi har läst det här. Hur vi kan vara lärjungar och kyrka och lokalförsamling som litar på Jesus fast vi inte alltid vet svaret eller har kontroll. Hur vi kan våga tro och be och vänta fast vi inte har detaljerna. Fast det är på väg att bli svårt. Fast det krävs mod, uthållighet och umbärande. Och hur kan vi låta bli att tillrättavisa Gud? Och öppna oss för hans tillrättavisningar? Hur kan vi öva oss på att inte komma med enkla lösningar och omänskliga uttalanden när vi möter människor med smärta och svårigheter? Hur kan vi stå kvar med Jesus när det kostar på? Hur kan vi vara sanna? Och vad kan vi göra för att inte satsa på allt och annat utan våga gå med Jesus den svåra vägen också? Och som avslutning så tänkte jag läsa samma stycke i The Message. Jesus förklarade nu för lärjungarna att han måste gå till Jerusalem, lida i händerna på de religiösa ledarna, dödas och sedan efter 3 dagar stå upp levande. Petrus drog honom då med sig och började protestera. Det kunde han omöjligt mena. Det fick bara inte ske. Men Jesus var orubblig. Akta dig, Petrus. Bort, Satan. Vad vet du om Guds sätt att göra saker? Han fick lov att tala allvar med lärjungarna. Och så fortsätter jag några verser. Vill ni följa mig måste ni gå dit jag leder er. Det är inte ni som styr. Det är jag. Fly inte från lidandet. Ta emot det. Följ mig så ska jag visa er. Och så vill jag allra sist läsa ett citat. Fastan är själens andliga vår. Den ges oss för att hjärtat ska bli mjukare och varmare. Genom att vi dras in i en atmosfär som smälter det frusna och väcker liv i det som slumrar. Fastan handlar inte om min förmåga till att avstå, utan vad den processen gör med mig. Målet är alltid ökad kärlek, ödmjukhet, tålamod. Fastan ger oss tillbaka förmågan till förundran och utmanar de krafter som vill göra intrång i våra hjärtan och göra oss rädda och egoistiska. Jesus, vi ber att allt detta ska få ske tillsammans med dig. Tack att du aldrig sviker oss. Vi vet, Herre, att vi sviker dig ibland. Vi vet att vi inte står kvar alltid. Tack att du ändå kommer till oss som en far och en mor som söker upp sitt barn. Men låt oss få växa till som mogna mödrar och fäder. Stå kvar. Stå med dig. Gå med dig. Dit du går. Tack för solen och värmen och närvaron för den som går och står med dig. Välsigna nu var och en. Tack för din helige ande. Tack helige ande för att du känner varje människas hjärta och liv och förutsättningar. Vi är alla så olika, men du har en väg för var och en av oss. Amen. Vi ska alldeles strax sjunga lovsång och vi ska be. Och det kommer bli lite förbön här framme. Men sen så blir det lovsång och då tänkte jag att det kan vara så att det är något som har pockat på hos dig. När vi har läst de här texterna och då finns det möjlighet till förbön också. Här framme under gudstjänsten, Ingmar och jag kan be. För den som vill. Men man kan också söka upp oss efter gudstjänsten om man tycker att det känns bättre.